Hörrni, jag vill verkligen slå ett slag för nästa söndag då vi har besök av Benjamin och Rebecca Nyman. Det är ett ungt missionärspar. Benjamin är tredje generationens missionär. Och de har vikt sin framtid åt mediamission, framförallt mediamission i Tanzania. Nu är de hemma i Finland det här året. Och det är Benjamins föräldrar som tar hand om vår egen Daniela Sträng som är ju i Tanzania nu som bäst. Men Benjamin och Rebecca hälsar på oss nästa söndag och berättar lite från det arbete de står i, men delar också Guds ord. Och jag tror att de kommer att dela gemenskapen också i Open senare på kväll, åtminstone är tanken det. Nu har jag en lite strålkastarljus i ögonen här nu, så vi ska se nu. Jag har lite svårt att se er ikväll, jag hoppas jag klarar av det där, det här ljuset. Men hörni, jag vet inte vem av er som var med, men det lär vara så att 2006 så hade Vasa kungligt besök. Någon av er som var ute på gatorna och såg svenska kungen och drottningen. Vi har några stycken, några royalister. Okej. Jag bodde i Närpes då, så jag missade, men jag läste i tidningar om att kungen var på besök. Och ni vet, när kungen är på besök till en ort så då drar förberedelserna igång långt i förväg. Jag kan tänka mig år i förväg att det är massor med saker liksom man tänker på. Man städar gatorna, man putsar och ser till att parkerna är snygga, och det är kanske lite husfasader kanske som ska målas och snyggas till. Och det är festmenyer som ska gås igenom till programmet i detalj, och festklädsel man ska ha på sig, och alla som ska vara med och träffa kungaparet. Så jag kan tänka mig att det var stor aktivitet i Vasa också under lång tid före det här. Och nu firar vi ju första advent idag. Advent, så det handlar om att förbereda kungens ankomst. Och då handlar det ju inte om Carl Gustavs ankomst, utan det handlar om himlens kung. Det handlar om han som Bibeln kallar för kungarnas kung. Så det är inte vem som helst som vi förbereder ankomsten för. Och nu firar vi ju julen till minnet av att Jesus kom. Men jag vill att du ser det här, att det finns starka, starka löften i Bibeln om att Jesus ska komma en andra gång. Det kommer en andra adventstid. Och i den tiden så lever vi idag. Vi lever i den här andra adventstiden. Så när vi nu förbereder eller firar advent och vi förbereder julen, så vill jag bara uppmana dig till att inte bara tänka på den där första gången han kom, utan också tänka på och förbereda, framför allt att vi förbereder för den här ankomsten som ligger framför. Att vi liksom inte bara blir de här som tittar bakåt, utan att vi också är ett folk som tittar framåt. Eller vad? Det är ju spännande, det är ju fascinerande och intressant. Därför behöver vi läsa Bibeln, för den talar om framtiden. Och Jesu andra ankomst, den kommer att bli det största som den här historien, eller mänskligheten, har varit med om ända sedan världen skapades. Det var någonting oerhört stort när Jesus kom första gången. Därför att det var ju 1000 år gamla profetior som gick i fullbordan. Man hade väntat på att Messias skulle komma. Och så stiger Gud ner bland folket. Han blir människa. Och han kommer för att frälsa världen. Men han kommer i tysthet. Han kommer i ringhet. Det är liksom inte någon sån här fyrverkeri som vi brukar ha när vi firar någonting. Det är inte röda mattan. Det är inte liksom ljusslingor och det där. Det är inga festsupéer, inga festmiddagar, utan det är ett mörkt stall. Det är får, det är åsnor, det är halm, några herdar och så är det ett litet gossebarn. Messias kommer för att frälsa världen. Men när han kommer andra gången så är det inte ett litet gossebarn som kommer, utan då är det faktiskt kungen som kommer. Då är det kungen som kommer. Och då berättar Bibeln att då kommer han inte i tysthet och stillhet, utan då kommer han i makt och i härlighet. Och då kommer han för att sätta sig på tronen och för att regera. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Jag vet inte vad du har för tankar inför det här med att Jesus ska komma en andra gång. Någon kanske kan ha, tycka att det låter lite skrämmande, eller kanske man till och med kan ha tankar om jordens undergång. Men Gud kommer inte att tillåta att den här jorden som han har skapat, att den går under. Utan Bibeln så talar faktiskt om en upprättelse av skapelsen. Så när Jesus kommer, så då kommer han för att upprätta allt. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag tänker att det finns ju ingenting som vår värld behöver mera än någon som kan komma och upprätta allt. Och därför så tänker jag att det borde liksom vara högst på vår önskelista. Det borde vara högst på bönelistan. Att be, men Jesus kom. Att välkomna kungen tillbaka. Och jag tänker så här, att var det någonting, hur var det när Jesus kom första gången? Var det bra eller dåligt för mänskligheten? Är vi tveksamma, vi som sitter i kyrkan? Det var väl bra att han kom. Kommer det att vara bra att han kommer andra gången? Amen. Det kommer att vara bra att Jesus kommer tillbaka. Det är det som vår värld behöver. Han är vårt hopp. Och det står också om honom att han är fridens kung. Och när vi ser på hur det ser ut i vår värld, så tycker jag att vi skulle behöva en fridens kung. En kung som kan regera i rättfärdighet och i fred. Men Bibeln talar om saker som ska hända den här tiden innan han kommer. Hur det kommer att se ut i världen. Och det är väl kanske när vi öppnar ögonen och tittar på hur det ser ut i världen, det är väl då som vi känner lite förskräckelse. Men vi ska känna en glädje och förväntan i våra hjärtan på att kungen har lovat komma. Men det här Jesus, han talar bland annat i Matteus 24. Han talar om att när han talar om den här tiden före han ska komma tillbaka, så talar han, det kommer att vara rykten om krig, men han säger, låt det inte skrämma er. Ja, men vad har vi annat än rykten om krig? Låt det inte skrämma er. Ja, om man är mitt uppe, om man råkar vara det folk som drabbas av kriget, så förstår vi att det är ångestfyllt, det är mycket förskräckelse, det är mycket nöd. Och vi behöver allesammans göra det vi kan för att hjälpa dem som liksom drabbas av olika svårigheter och utmaningar i vår tid. Men Jesus, han säger också så här i Matteus 24, vers 11. Om tiden innan han ska komma. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Han säger att laglösheten ska öka. Kärleken ska kallna hos många. Eller hos de flesta, säger han till och med. Och jag ska återkomma till det här i slutet av min predikan. Paulus, han beskriver så här i andra Timoteus brevet 3 och vers 1. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Jag tänker Paulus, han är som vanligt radikal. Håll dig borta från dem, säger han. Men det här är ju som en screenshot rakt från vår tid och vårt samhälle, tänker jag. Ja, men det är ju skrämmande likt liksom den tid vi lever i. Så hur nära är vi hans ankomst? Det vet jag inte. Jag vet bara att vi är närmare idag än vad vi var när Paulus skrev de här orden. Och att det beskriver väldigt bra, eller tycker inte du det också? Ja men det här är ju den tid vi lever i. Men det har jag inte sagt att Jesus kommer imorgon. Jag har ingen aning om när han kommer. Vi bara läser Guds ord tillsammans. Men vi ska återvända till det här med förberedelser. För det är det som jag vill säga någonting om ikväll. Vi konstaterar att om en jordisk kung är på väg, på kommande, så då vidtas det förberedelser. Hur är det när Jesus kommer? Hur var det när Jesus kom första gången? Vi tog himlen, förberedelser. Absolut. Gud sänder ut profeter långt, långt i förväg som berättar om att det kommer en frälsare, en messias kommer att komma. Och han får de här budbärarna, så de liksom förbereder folket. Sen när det närmar sig, tiden börjar vara inne, det drar ihop sig liksom tidtabellen, då sänder Gud ängeln Gabriel till prästen Zacharias med den här hälsningen att Zacharias och hans fru så ska få en son. Och det här barnet så ska vara fyllt av den helige ande redan i moderlivet. Och den här gossen, han kommer att vara en budbärare som ska gå före. Han ska förbereda Messias ankomst. Och det här handlar ju om Johannes döparen som vi känner till. Det finns i Lukas kapitel 1, vers 17, så säger ängeln Gabriel så här. Han, alltså det här barnet som ska födas, Johannes döparen, han ska gå före honom, före Jesus, i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Och det här är ett citat av den sista boken i Gamla testamentet. De här sista verserna i sista boken i Gamla testamentet, Malaki. Så där läser jag så här i Malaki kapitel 3, vers 1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och i kapitel 4, vers 3. Jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Faktum är att det är ungefär 400 år från att Malaki profeterade det här Guds ordet, det här löftet. Och så är det en tystnad av 400 år ända tills evangelierna, tills Johannes döparen ska komma och ska ha det här som sin uppgift. Och det talas om Elias ande och kraft här. Elia, han var ju en profet på Gamla testamentets tid. Och nu det här handlar ju det här naturligtvis inte om att Elia på något sätt ska återuppstå. Men det ska finnas en profetisk smörjelse över Johannes döparen. Att han ska fungera i Elias ande och kraft. Så det finns en profettjänst som ska gå före och bereda Jesu ankomst. Och nu står det här att Johannes döparens uppgift är att skaffa åt Herren ett folk som är berett. Och jag har tuggat på det där orden ganska länge. Han ska skaffa åt Herren ett folk som är berett. Och evangelierna så beskriver Johannes som en röst som ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Han skulle gå före och liksom proklamera, ropa ut: kungen är här, att gör er redo. Vi sjunger en av de här gamla kända adventssalmen också: bered en väg för Herren, bana väg för kungen som är på väg, förbered, ge plats för honom. Hur är det då med Jesu andra ankomst? Hur tänker himlen här? Är himlen också nu angelägen om att förbereda ett folk som ska liksom vara redo? Att det finns ett folk som liksom har förberett sig. Jag tror absolut. Här närmar vi oss historiens mest spännande och fantastiska liksom ögonblick. När Jesus ska sätta fötterna på Oljeberget. Och Gud kommer att proklamera. Första gången när Jesus kom så proklamerar himlen: denne är min älskade son i vilken jag har behag. När kungen kommer, när Jesus kommer andra gången, så kommer Gud att proklamera: Herren ska nu vara konung över hela jorden. Zakaria profeterar det här och talar ut det här i Zakaria 14:9. Herren ska nu vara konung över hela jorden. Så klart att himlen förväntar sig också inför Jesu andra ankomst att det finns ett folk som förbereder sig. Det är därför jag tycker också i adventstider att vi inte bara tittar bakåt utan vi tittar framåt. Och då blir den här intressanta frågan: vad kännetecknar ett folk som är berett? Vad var uppdraget för den här profetiska Elia-tjänsten? Ja, Johannes döparen, han skulle vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne. Den här gamla översättningen så skriver: han ska omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så, alltså på det sättet, skaffa åt Herren ett folk som är berett. Så utifrån det här så ser jag två saker som kännetecknar den här förberedelsen. Fädernas hjärtan vänds till barnen och barnens hjärta till fäderna. Och sen en omvändelse. Att omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinne eller sinnelag. Så vi ska titta lite på det här. Det här första: upprättade relationer mellan fäder och barn. Och det här är ett citat från Malaki, de här sista verserna i Gamla testamentet. Att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Så slutar Gamla testamentet. Och det finns två betydelser som jag ser det i det här att fädernas hjärtan ska vändas till barnen och barnens till fäderna. Och det är många gånger så här, eller Guds ord har oftast flera bottnar, flera betydelser och olika deluppfyllelse. En profetia kan gå i deluppfyllelse under en tid och så det här så går den i uppfyllelse på ett annat plan vid något annat tillfälle. Men det ena, det handlar om generationerna, och det andra så handlar om Israel och församlingen. Och då kanske du höjer på ögonbrynen: hur kan det där handla om Israel och församlingen? Ja, häng med, håll dig vaken så ska jag förklara mig alldeles strax. Men generationerna, de generationsklyftor som vi ser och upplever, de är inte i samklang med skapelsen, utan de är en konsekvens av syndafallet. Gud hade tänkt hela relationen, både mellan Gud och människan och mellan människor, mellan fäder och söner. Men det är en konsekvens av synden. Det är också en konsekvens av fiendens angrepp på familjer. Och jag tror ni håller med mig om att vi har speciellt under de här senaste decennierna så har vi sett hur fienden har angripit familjerelationer väldigt aggressivt på olika sätt. Och vi ser splittrade familjer, vi ser föräldrar eller barn som liksom är i uppror mot föräldrar. Vi har föräldrar som sviker barnen. Vi har generationer som separeras från varandra på olika sätt. Och jag tänker, går vi bara tillbaka till min barndom så höll generationerna ihop mycket mer än vad vi gör idag. Man bodde ofta tillsammans. Man höll ihop. Man levde nära varandra. Och de yngre så hedrar de äldre. Man visar respekt för de äldre. Idag så är det nästan så här att du är i vägen om du liksom börjar bli till åren. Och det där att ha gråa hår så är inte alltid en krona. Och som jag ser det, bara under min livstid, jag tror att ni som är äldre håller med mig, att det har skett en påtaglig liksom, ska vi säga, förändring i människosyn och i värderingar som inte är i samklang med Guds ursprungliga tanke, Guds skapelse. Och därför så tänker jag att vi behöver vara uppmärksamma som församlingsfamilj. Att vi inte liksom låter den här splittringens ande liksom komma in och separera generationerna. Nu är vi en församling som står väldigt mycket tillsammans. Men vi behöver vaka över det här. Att vi verkligen håller ihop generationerna. Och därför tror jag inte på en generationsförsamling. Jag tror inte bara på ungdomsförsamling. Jag tror att generationerna behöver varandra. För Gud har tänkt att generationen ska stå tillsammans en dag och välkomna kungen. Under glädje, under fröjd, under jubel. Men jag vill också att vi noterar den här ordningen. Att först så nämns det att fädernas hjärtan ska vändas till barnen. Jag tror att det är föräldragenerationen som har ansvar till initiativ. Att ta initiativ till att bygga broar, reparera skador, hålla ihop generationerna. Framförallt, men också omvänt, att den unga generationen förstår att de äldre, vi hör ihop med de äldre och vi behöver varandra. Den profetiska budbärarens uppdrag, det är att förena generationerna. Så ett Guds folk som är förberett, där krokar generationerna arm med varandra. Och så förenas man i liksom en uppgift. Man är på väg åt samma håll. Man stöttar varandra. Man tror på varandra. Man uppmuntrar varandra. Och liksom tillsammans så väntar man kungen. Så vi tar det här med oss. Både när det gäller församlingsfamiljer, men också när det gäller våra egna familjer. Så jag vill bara skicka med en uppmuntran, framförallt till kanske den äldre generationen. Kanske behöver du räcka ut en hand till någon och vara den som tar initiativ till helade, återupprättade relationer. Men det finns en annan betydelse i den här versen om fäder och barn. För det finns också andliga fädrar och andliga barn. Vem är den kristna församlingens andliga fädrar? Ja, det är Israels folk. Det är det judiska folket. Gud valde ett folk som han kallar för sitt folk. Och han ingick ett förbund med det här folket. Det är det enda folk i världen som han har ingått förbund med. Och han gav det här folket Messias, världens frälsare, gav han till det här folket. Han gav Bibeln till det här folket. Han gav evangeliet till det judiska folket. Och det var till det folket som Jesus kom. De här 12 lärjungarna som Jesus valde, de var alla judar. Församlingen i Jerusalem bestod av judar. Hela gamla testamentet handlar om Guds handlande med det här folket, med Israels folk. 95% av evangelierna så handlar om det judiska folket. Det är först när vi kommer in i apostlagärningarna som vi kommer in, som den hedna kristna församlingen kommer in i bilden. Och så vi behöver ha den här större bilden. Det är väldigt viktigt att vi också som kristna har den här stora bilden och ser det här andliga föräldraskapet, de här andliga fäderna. Det som händer, det är ju att Petrus, som är en jude, han får i en syn, så får han en uppenbarelse av att Gud kommer att utöka sin familj. Fäderna kommer att få barn. Gud kommer att välkomna också hedningarna in i sin familj. Och om det ska kunna ske, så behöver det judiska folkets hjärtan vidgas. Och det kommer inte att vara lätt. Det kommer hedningar till tro så småningom. De blir frälsta. De blir döpta. De blir andedöpta. Och de vill komma med i församlingen. Och det leder i vissa fall till konflikter. Klyftor mellan fäderna och barnen. Och det blir också en del förföljelse. Det blir inte liksom bara halleluja, utan det är svårigheter som man möter. Och det kommer också en period när man går åt skilda håll, om du läser historien. Idag, inför kungens andra ankomst, så är det omvända som gäller. Att det är barnen, den kristna församlingen, som har vänt fäderna ryggen och sagt att vi vill inte ha någonting med er att göra. Ni är för stockade, ni förstår ingenting. Ni har fastnat i gamla testamentet, ni sitter fast där. Ni förkastade Jesus, ni fattar ingenting. Ja, men det låter ju lite som en sån här tonårsretorik, va? Är det inte så tonåringar brukar säga till sina föräldrar? Ni fattar ju ingenting. Tänker vi behöver ödmjuka våra hjärtan också som kristna. Och inte vara så snabba med att döma de som har gått före oss. De som den stora liksom, delen av Bibeln handlar om. Utan vi kanske behöver läsa på lite och få en förståelse av Guds plan. Det som sker idag, så det är, och som har, ska jag säga, kanske de här senaste 20, 30, 40 åren, och det som är väldigt intressant, det är att den helige ande, det är därför jag ser att vi närmar oss att kungen kommer att komma tillbaka. Därför att det som den helige ande gör, det är att han initierar ett återupprättande av relationerna mellan den kristna församlingen och Jesu egna bröder och systrar. Det här handlar om hans folk. Det är hans släkt. Det är hans familj. Det är Guds utvalda folk. Och det som sker, det är att allt fler församlingar, allt fler kristna, så får en kärlek planterad från himlen i sina hjärtan till det judiska folket, till Israel. Och får en uppenbarelse över vad Guds ord säger om folket och deras plats. Också landets plats, folkets plats i Guds stora plan. Så jag vill bara uppmuntra dig att läsa din Bibel. Be den helige ande öppna upp ordet som också handlar om det här. Och man kanske kan tänka så här, ja men okej, det är ju några stycken som håller på med det här. Nej, vi kan inte bara sätta det åt sidan så enkelt och tänka att det är nu några ska ha det här på sitt hjärta. Nej, det är en kallelse som finns till hela den kristna församlingen. Och jag måste säga, det är en förmån att vara pastor i Sion församlingen i Vasa, som har varit en föregångare när det kommer till att undervisa i de här frågorna, när det kommer till att bygga relationer till det judiska folket, så in ekonomiskt också och hjälpa dem på olika sätt. Vi har för närvarande så har vi 4 missionsprojekt som vi stöder varje månad i Israel. Humanitär hjälp, evangeliet ut i landet. Evangeliet både till judar och till araber. Vi jobbar på många olika fronter. Det du lägger i kollekten, det du sätter med betalkortet där i betalterminalen eller via Mobile Pay, en del av det så går varje månad till att hjälpa Jesu eget folk, hans egna bröder och systrar. Jag hoppas du vill vara med och att du känner det här. Och jag vill också uppmuntra er som är yngre och kanske också en del äldre, att varför inte nästa gång du bokar en resa, tänk om du skulle boka en resa till Guds eget land. Utforska det. Sitta med din bibel där. Jag kan lova dig att Bibeln kommer att bli så mycket mer levande. Profetiorna kommer att bli så levande för dig. På ett helt annat sätt. Det här är ett sätt att förbereda kungens ankomst. Varför det? Jo, därför att det är till Jerusalem som han kommer att återvända. När vår kung, församlingens kung, återvänder, så kommer han också som deras kung. Det judiska folkets kung. Han återvänder inte till New York, inte till London, utan till Jerusalem. Tänk att få förbereda sig, läsa på, besöka det här landet och låta den heliga ande öppna upp saker och ting. Så jag vill verkligen uppmuntra dig, och jag måste få vara ärlig också, att jag har jag vet hur man får säga så här, men liksom, om man har åkt 15 gånger till Kanarieöarna men inte ännu varit i Israel, så har jag svårt att förstå det. Om du älskar Jesus, om du älskar Bibeln, ja, men då vill du väl. Då vill du sätta dina fötter där. Då vill du lära dig och läsa på. Ja, vi kommer en dag, den kristna församlingen kommer en dag att stå sida vid sida med det judiska folket och sjunga en hosianna-sång. Kanske inte den vi sjöng här, någon annan. Men Jesus säger så här, när han gråter över Jerusalem, så säger han, så talar han ut profetiskt över Jerusalem: ni kommer inte att se mig mera förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det kommer en andra gång när folket och hosianna-ropen kommer att ljuda en gång till på Jerusalems gator. Det skulle vara fantastiskt att få vara med och joina på ett eller annat sätt. Nåväl, jag ska snabbt ta också den här senare delen. Fädernas hjärtan ska vändas till barnen, barnens hjärtan till fäderna, har vi sagt. Men det finns en sak till som blir Johannes döparens uppgift, eller som är den profetiska Elia. Den här profetiska Elia-tjänsten, den vilar inte bara över Johannes, den vilar också över församlingen idag. Att liksom leva i det här och ta till sig det här. Det andra som kännetecknar ett folk som är berett, det är omvändelse. Johannes döparen, han skulle ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne. Eller omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa ett folk åt Herren som är berett. Johannes döparens huvudbudskap, så det var ju ett budskap om omvändelse. Omvänd era hjärtan, omvänd er. Himmelriket är nära. Guds riket är på väg. Messias är på väg. Omvänd era hjärtan. Det var det han predikade. Och nu är det viktigt att vi ser att Johannes döparen, han var i första hand sänd till Guds folk, alltså Israels folk. Alltså de redan troende. Det var inte hedningarna han skulle predika för, utan det var faktiskt Israels folk. Så det finns med andra ord ett andligt förfall innan Jesus kommer. Och den här profetiska tjänsten som ska förbereda för Jesu ankomst, så har som huvuduppgift att föra folket tillbaka till Gud, föra dem tillbaka i en lydnad för Guds ord. Och det talas om att vara trotsig. Han ska ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne, trotsig eller olydig. Och det för ju tankarna närmast till barn som vägrar lyda föräldrar. Har ni några barn i trotsåldern här? Ja, må Gud ge er styrka och kraft. Ja, men vi har ju våra trotsperioder, haft det. Kanske du har det ännu, vem vet. Vet du vad som är den första synden i Bibeln? Den första synden som dyker upp i Bibelns blad, första blad, det är uppror. Har Gud verkligen sagt? Det är det som djävulen kommer. Och så sår han in lite frön i Adams och Evas sinnen. Har Gud verkligen sagt? Det första som kommer är ett ifrågasättande av vad Gud har sagt. Och så kommer det så där lite listigt att, ja, men det förstår ni väl att Gud kan ju inte mena att liksom hålla undan något som är gott för er, har Gud verkligen sagt. Och uppror har funnits allt sedan dess. Men i vår tid, i vårt samhälle, så har upprorsynden ökat explosionsartat. Jag vet inte om du håller med mig. Men det här... Ja, men vi ser uppror nästan överallt. Det är uppror mot föräldrar, det är uppror mot lärare, uppror mot överordnade, mot auktoriteter, det är uppror mot myndigheter, det är uppror mot överordnade på arbetsplatsen, det är uppror mot lag och ordning och inte minst uppror mot Gud och mot Guds ord, mot Bibeln. Ja, jag vet inte om jag börjar bli gammal nu när jag börjar hela tiden. Liksom, man får det här längre perspektivet. Men jag tycker det är otroligt hur mycket förändring som har skett under mina 60 plus år här. När det kommer till respekt för och underordna respekt för olika auktoriteter. Idag så kan det vara nästan anarki eller kaos i klassrum därför att man inte respekterar lärare. Det var otänkbart på min tid. Ja. Och ja, men polismakten så känner liksom att de kommer liksom till korta. De vet inte hur de ska hantera saker och ting i vårt samhälle mera. Därför att deras auktoritet trampas på och ifrågasätts. Ja, men föräldrar vet inte hur de ska ha liksom makt eller hand med sina barn. Och jag tänker, men vad är det som händer? Vad är det som... Ja, men ett civilt samhälle håller på och rasar samman. Upprorets synd så håller på att sprida sig som cancer i vårt samhälle. Och vårt samhälle här i väst så vilar faktiskt på Guds ord. Demokratin vilar på Guds ords värderingar. Så om vi monterar ner Guds ord, som vi har gjort i vårt samhälle, bort med Bibeln från skolor, från daghem, från hela vårt samhälle, från lagstiftning, från allt. Om vi monterar ner Guds ord, så betyder vi också i längden så monterar vi ner i demokrati, rättsprinciper, rätt och fel, sanning. Och till slut så har vi liksom finns i en sån här rusningstrafik där det inte finns några trafikregler. Men Johannes döparen, han var inte i första hand sänd till hedningar utan till Guds folk. Så den här kallelsen till omvändelsen, så den gäller ju först och främst Guds eget folk. Och ni kommer ihåg var jag började. Vad Jesus sa ska känneteckna den tiden innan han återvänder. Så sa han bland annat så här, att eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Notera nu att han sa inte att lagiskheten kommer att öka. Han sa att laglösheten kommer att öka. Och därmed också kärleken ska kallna. Och det har funnits tider i församlingarnas historia när lagiskheten har kanske varit ett dike som han har kört ner i. Ja, men ni som växte upp på 50, 60, kanske 70-talet så kände av hur viktigt det var med det yttre och saker och ting och allt möjligt. Men sen kom Jesus rörelsen någon gång på 70-talet med evangeliet om Jesu kärlek. En bit in på 2000-talet så kom en stark våg av förkunnelse och en uppenbarelse över liksom nåden, att vi har predikat väldigt mycket nåd. Nådes förkunnelse har kallats i teologiska sammanhang, och det har ju debatterats också om det. Men det är ju lite så här att är du i det ena diket, jag predikar om det här för ett antal söndagar tillbaka, att Jesus säger att det där, eller Jesus var full av nåd och sanning. Om du var här, så lyssna på den predikan, för den är väldigt viktig. Därför att vi behöver en balans i förkunnelsen av nåd och sanning. Båda behövs för att vi ska hållas mitt på vägen. Och när Jesus kom första gången, jag går ner för landning här, när Jesus kom för första gången, då var det lagiskheten som var problemet. Man höll de här yttre budena. Det var väldigt noga med de här yttre budena. Medan hjärtat var lite si som så. Det där yttre var det där viktigaste. Men Jesus säger att inför hans andra ankomst så är problemet inte lagiskhet utan laglöshet. Att man kanske i hjärtat tänker, nej men nu följer jag ju Jesus, jag tillhör ju Jesus, jag lovsjunger ju Jesus, jag tillber honom. Men ja, men det här vad han säger, ja men det är kanske mindre viktigt. Att det kommer att känneteckna, man ska ha ett sken av Guds fruktan, säger han, men inte vill ha veta av dess kraft. Och det är därför jag tänker nu när vi finns i adventstid, så behöver vi både du och jag, vi behöver rannsaka våra hjärtan. Finns det uppror i mitt hjärta mot Gud, mot Guds ord på något sätt? Finns det trots? Finns det olydnad? Finns det synd i mitt hjärta? Eller är mitt hjärta, har jag gett hela mitt hjärta, är mitt hjärta redo för att kungen ska komma tillbaka? Har jag städat mitt hjärta? Har jag låtit Jesu blod verkligen förvandla mitt hjärta? Jesus, han kommer ju för att möta en ren brud. Och därför är det så viktigt det här under adventstider, att vi också stannar upp och verkligen rannsakar våra hjärtan. Och jag vill också bara skicka med det här, att du kan inte möta kungen innan du har mött frälsaren. Lovsångarna kan komma upp, annars vi ska gå in i en förbönsstund här. Du kan inte möta kungen, eller du kan möta honom. Men om du vill möta kungen och det inte ska vara en dag av förskräckelse, av liksom en osäkerhet, oj, vad för den här dagen med sig. Om du ska ha glädje och förväntan och jubel i ditt hjärta inför att kungen är på väg en andra gång, inte bara det att vi ska minnas hans första ankomst. Ja, men då behöver du möta honom som frälsare. Och det behöver du få göra ikväll om du inte har gjort det. Du behöver få ta emot honom som frälsare. Hans första ankomst. Så jag välkomnar dig att komma fram i förbönskön. Någon ber tillsammans med dig. Men Ja, ni har en summering där på skärmen. Skaffa åt Herren ett folk som är berett. Upprättade relationer mellan fäder och barn. Relationerna mellan Israel och församlingen. Omvändelse och återupprättad lydnad för Guds ord. Och jag vill också inbjuda dig, ge möjlighet till dig. Om du känner eller vet att du behöver komma till Jesus och be om hjälp, be om vishet och kraft. Kanske finns det relationer som skulle behöva upprättas. Kanske inom familjen. Och du vet med dig att det är någonting som gick sönder. Och jag vill skicka utmaningen först och främst till dig som är förälder. Att ta initiativ. Det är aldrig för sent. Så länge vi lever. Det kan också vara tvärtom. Det kan hända att du som är ung, att du inte får uppleva det där förlåt som du skulle vilja uppleva från en föräldrageneration. Du kan också vara den som sträcker ut handen. Jag var den som sträckte ut handen till min mamma. Och det var otroligt viktigt för mig att få göra det. Den kom inte från hennes håll. Jag var den yngre generationen. Så jag vill bara utmana också dig som är ung. Vänta inte på den utsträckta handen. Det kanske är du som ska sträcka ut din. Du är välkommen fram till förbön. Och som du känner den helige ande bara manar dig. Att det är kärleken har kallnat. Du känner att det är ljumt i hjärtat. Det ska behöva få börja brinna på nytt. Du bara vill ha en förnyelse. En förnyad kärlek till Jesus. Så att det brinner. Och du liksom får vänta på hans ankomst. Med glädje, med fröjd. Så välkommen. Så ska vi be tillsammans med dig också. Eller vad du än har. Är du sjuk, vad du än har för behov. Så betjänar vi så gärna.